Första gången i början på året så talar vi om lärjungens uppdrag, sammanfattade i tre punkter: att vittna om Jesus, att bygga församlingar och att älska varandra. Andra gången talade vi om lärjungens identitet, vem vi tillhör och vilka vi är i Kristus. Och som Katrin sa, så var det lärjungens frimodighet förra gången, och det ligger nära det här med identitet, för vet man vem man är i Kristus, då är man frimodig. Nu skulle jag försöka avsluta de här gångerna med att tala något om lärjungens praktik. Läste en intervju med en polis i tidningen Dagen för ett par veckor sedan. Han hade vuxit upp i ett kristet hem. Han hade tillhört en kristen församling. Men så säger han: jag går inte i kyrkan längre, men tron på en god Gud finns kvar. Jag går inte i kyrkan längre, men tron finns kvar. Många säger och gör så i Sverige idag. Och orsakerna till det kan väl vara väldigt många olika. Man kanske inte upplevde att det som sades i kyrkan gav något. Det var inte relevant för den personen. Kyrkans värld upplevdes för trång och begränsande, jag vet inte. Men man möter också människor som är hängivna, som vill mycket, mycket mer för Guds rike, som också tänker och säger så: man går inte till kyrkan längre. Och jag kan fundera på om man då inte har blivit delaktig på något sätt. Man har troget under många år lyssnat från kyrkbänken, men det har liksom inte hänt något i ens egen liv. Man är bara lyssnare. Det är inte så bara i och för sig, men det stannat där. John Wimber, som är grundare till Vineyard-församlingarna över världen, Vineyard-rörelsen, när han som ung musiker kom till tro på Jesus, han hade inte vuxit upp i någon kyrka, och han gick till kyrkan och han började läsa Bibeln, och han läste om vad Jesus och apostlarna gjorde, och då säger han plötsligt en dag till sin pastor: när ska vi börja göra det? När ska vi börja göra det? Och pastorn var väl lite förvirrad, för vi har ju möte varje söndag. Jesus lät sina lärjungar praktisera, pröva på. Han undervisade och han visade hur man kunde göra. Och han är väldigt utmanande ibland. Som till exempel när där är 30 000 människor samlade. Det står 5 000 män förutom kvinnor och barn. Därför säger jag 30 000. De har hållit på i många timmar och de är säkert hungriga. Och lärjungarna säger: skicka hem folket nu, de behöver ju skaffa sig mat. I en av evangelierna så säger då Jesus: ge ni dem något att äta? Ni kan ge dem något att äta. Och de står ju där helt ställda. Och där finns lite bröd och lite fisk, och Jesus tackar Gud för det och börjar dela ut och dela ut och dela ut, och det räcker och det blir över. När sen lärjungarna lite senare känner sin begränsning på grund av en annan sak. De hade glömt att ta med sig mat när de reste över sjön. Och då handlar det om mat igen, så påminner Jesus dem om: nej, men kommer ni inte ihåg hur det var när vid de 5 000 männen och hur det löste sig? Och kommer ni inte ihåg den gången det var 7 000 män utan kvinnor och barn? Så ville han kopplade till det som han förut hade gjort, och så undervisade han dem om vad vi ska kunna kalla tro och förtröstan på Jesus, men också på vad de själva kunde få vara med om. En gång när lärjungarna misslyckades med att befria en demoniserad pojke, så frågade de sen Jesus: varför kunde inte vi? Och så undervisar Jesus om bön, och enligt vissa dokument så undervisar han om bön och fasta. Lärjungarna fick alltså praktisera, de fick träna, de misslyckades ibland och fick försöka igen. En gång sände han ut 72 stycken till platser dit han tänkte komma själv. Det står om detta i Lukas 10 kapitel. Lukas 10, första versen lyder: därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände den före sig, två och två, till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Och sen står det hur uppdraget var formulerat i vers 9. Bota det sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Det var en väldig utmaning. Men så kommer det i vers 17. Hur de kommer tillbaka efter en praktikperiod. Jag vet inte hur lång den var. Men de får komma tillbaka, och det har tydligen fungerat. För det står att de kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Och jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Här tror jag att Jesus lite profetiskt säger vad som skulle hända i och med att hans död uppståndelse. För när Jesus dör, då besegrar han Satan på ett sådant sätt att Satan har inte längre någon plats i den himmelska dimensionen där Jesus är herres, där Gud regerar. Han kastas ut från himlen, Uppenbarelseboken berättar om detta. Han kastas ner till jorden, där han ställer till mycket problem, för att han vet att hans tid är kort. Och det är därför det ser ut som det gör på den här världen fortfarande. Men han ska kastas ut också från den här planeten. Men i högkvarteret är han utkastad, och det är Jesus som har full kontroll. Jag tror att han profetiskt förutsäger den händelsen där. Och på grund av den auktoritet han har, så kan de redan då få utföra Guds rikes gärningar på detta sätt. Men sen fortsätter Jesus: men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namnet upptecknade i himlen. Det är Bibeln 2000. Folkbibeln har en riktigare översättning. Där får man glädja sig över att demonerna försvinner, men man ska glädja sig ännu mer åt att sitt namn är skrivet i himlen. Och det är den rätta ordningen. Så innebörden är ju: gläder inte så mycket över att andarna lyder som över att era namn är skrivna i himlen. Och när Jesus ser att det fungerar för dessa praktikanter, då blir han så salig, så överväldigad. Det är inte så ofta vi ser Jesus känslor, men de finns där. Han gråter ibland, han blir vred ibland. Men här står det i fortsättningen: i samma stund fylldes han med jublande glädje genom den helige ande och sa: jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Och så säger han att många profeter och kungar hade velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. Alltså, det Jesus kom med till jorden, det skulle överlämnas i människors händer och föras vidare. Inte bara av apostlar och förkunnare, utan av alla lärjungar. Och i Apostlagärningarnas 8 kapitel så kan man läsa om att det blev en förföljelse mot den första kristna församlingen. Precis som vi hörde här i vittnesbördet, så är det en förföljelse mot många kristna idag. Mer än någonsin. Men det började redan första åren. Och den förföljelsen, den beskrivs som så här: att alla utom apostlarna fick fly från Jerusalem. Varför de fick stanna, det vet jag inte. Men det betyder att de som lämnade församlingen i Jerusalem och gav sig iväg till andra platser, det var, om jag så får uttrycka mig lite fånigt, det var inte proffsen, utan det var vanliga människor som du och jag. Och så står det då sen, det som skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Så de teg inte och tänkte, oh, det är bäst vi aktar oss, nu vill vi bli förföljda. Utan de fortsatte att sprida budskapet. Så att jag nästan tror att det var Guds egen strategi att tillåta förföljelsen för att evangeliet skulle komma ut ur Jerusalem och komma till Samarien och så vidare och så vidare. Hur hjälper vi varandra till praktik? Det var inte tänkt som ett enmansjobb. Jesus sände ut sina lärjungar två och två på praktik. Paulus hade ett team med sig. Petrus hade sitt team med sig. Hur ser våra team ut? Jag tror personligen väldigt mycket på att församlingen fungerar i hemgrupper, husgrupper, cellgrupper eller vad man nu vill kalla det. För där kan vi lära oss att praktisera. Där är vi inte fler än att vi vågar öppna munnen och dela med oss av både glädjeämnen och behov. Och där får alla vara med och be för varandra, lägga händerna på varandra och i Jesu namn bjuda sjukdomar och lämna den sjuke och alla möjliga olika frågor som vi behöver hjälpa varandra med. Det är en väldigt lämplig miljö att träna sig på. Att använda andens gåvor i form av profetiska tilltal och kunskapens ord och bilder och syner som man får uppleva under bönen. Här sker en lärjungaträning som hjälper oss att på samma sätt våga be tillsammans med sökare och den som ännu inte tror så mycket. Det är inte så vanligt, men jag menar en absolut viktig prioritering att hemgruppen inte bara sluter sig omkring sitt eget utan ser sig som ett team som ska föra Jesus vidare till nya människor. Om du träffar en vän som antingen är sjuk eller har frågor om Gud, att då kunna säga till den, vi är några som möts där och där. Vi dricker lite kaffe och vi pratar med varandra. Vi har gemenskap och så samtalar vi om Bibelns budskap och så ber vi till Gud. Vill du följa med mig dit och se hur det är? Har vi inga sådana kontakter? Så borde det vara hemgruppens främsta bönämne att be och fråga sig, vilka människor vill du Gud leda oss till? När jag första gången besökte Korea så blev jag övertygad om den stora funktionen i en sådan hemgrupp. Och de var väldigt frimodiga där och väldigt strategiska när det gäller att få nya kontakter med människor. Om de inte hade det tillräckligt med nya kontakter på gång så gick de bönevandringar i kvarteret. Och de var väldigt konkreta. De kunde lägga händerna på en husvägg. De kände inte människorna där, men de kunde be, Gud välsigna människorna som bor här. Befria dem från allt buddhistiskt och ont inflytande. Låt dem få se och förstå dig. Och sen om de träffade någon människa som gick in och ut från det här huset, då kunde de hälsa på den och fråga hur den hade det. Och hade den då något speciellt behov så kunde de hjälpa till eller be för den. Vad handlade om höghus och åkte de hiss upp och ner. För det kunde komma någon med tunga kassar som man kunde hjälpa och bära och så vidare och så vidare. Fantasin var fantastisk därför att de drevs av att alla skulle få möta Jesus. Och bland annat så stödde de sig på det här ordet i Matteus 12 där Jesus säger, hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom? Sen kan han plundra hans hus. Och då är det så att Jesus här undervisar om sin makt över den onda andevärlden. Och då menar koreanerna att de bad om befrielse över huset, så kunde de sen bli mottagliga för evangeliet. Det är ju inte jätteenkelt att vara församling själv som en enskild människa. Om man som enskild människa ska vittna om Jesus för människor, be till frälsning med människor och ha uppföljning och undervisa människor. Det vågar inte varje enskild människa ge sig på. Finns någon hjälte här och var? Men du ska inte heller vara ensam. Det är inte meningen. Utan du ska vara tillsammans med några vänner. Som till exempel hemgruppen. Då blir det hela en process. En process där väldigt mycket sker av bara sig självt. Det skapas en livets egen process. Om du bjuder med dig en vän till din hemgrupp. Efter en tid kommer frågorna. Och efter ytterligare en tid så har tron fötts fram. På grund av den atmosfär, på grund av den gemenskap ni är. Och då är det förlösande och betydelsefullt för din vän om ni får be tillsammans. En bön där han eller hon får markera att nu har jag tagit emot Jesus. Vi brukar ibland säga en frälsningsbön. Det en tonårsledare gjorde med mig när jag var 14 år har jag sedan fortsatt att göra med både unga och äldre i hela mitt liv. Och det fungerar. Jag var på ett tonårsläger. Vi var 300 tonåringar. Och så hade vi morgonsamling i en kyrka. Och så säger man där när vi slutar. Om någon vill träffa en ledare under dagen. Samtala om något eller be tillsammans. Så kommer det att sitta en ledare i den här kyrkan hela dagen. Och när jag hör det. Då hände någonting med mig. Det var någonting som tog tag här i mig. Starkt som en röst. Som sa, du ska gå dit. Men jag visste inte vad jag skulle göra där. Jag var världens lyckligaste 14-åring. Jag hade gått i söndagsskola och annat. Och jag kände till berättelserna om Jesus i Bibeln och alltihop. Och hade ingenting emot det. Och allt var jättebra. Vad ska jag gå dit för? Men jag brottades med det här. Ska jag gå dit till den där kyrkan? Jag kunde inte bli kvitt det. Vi skulle spela volleyboll på förmiddagen, men jag kunde inte fokusera på den där volleybollen. För det var bara detta, du ska gå dit. Men vad ska jag göra det för? Till slut, fram vid lunchtid, så tänkte jag den här tanken. Kanske det är Gud som vill något. Så jag gick dit. Och längst fram i kyrkan satt en ledare och jag gick fram och sa precis som det var. Jag vet egentligen inte varför jag har kommit hit. Men hon var väldigt förståndig. Hon visste vad som rörde sig i oss ungdomar där i det där lägret. Så hon frågar, har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare? Nej, det hade jag kanske inte gjort så där tydligt. Vill du ta emot Jesus som din personliga frälsare, frågade hon. Ja, sa jag. Och så hjälpte hon mig med en bön. Där hon bad några meningar för och jag fick säga dem efter henne. Ungefär så här. Jesus, nu kommer jag till dig. Jag tar emot dig som min Herre. Förlåt mig min synd. Jag vill vara din. Och ge mig kraft att stå för dig. Och sen bad hon en bön för mig. Och sen så slog hon upp Bibeln. Och så sa hon, nu ska du läsa här. Och så slog hon upp Johannes 1:12 där det står. Åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Eller som det stod då på den tiden hade man rättighet att kallas Guds barn. Så då säger hon, nu har du gjort precis som det står. Du har tagit emot Jesus, alltså är du ett Guds barn. Så står det i Guds ord. Och sen slog hon även upp Romarbrevet 10 och läste följande med mig. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Eller då blir du räddad, står det idag. För hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till frälsning. Nu har du bekänt Jesus som din Herre. Alltså är du frälst. Så du har gjort som det står i Guds ord. Alltså är det som det är i Guds ord. Det var väldigt bra att hon på detta sätt lät mig bli förankrad i ordet. Och det är det som gäller. Känna kan man göra upp och ner hela livet. Men det här var sanningen. Och det var grunden. Mycket enkelt, men väldigt viktigt. Jag vet att då började någonting som aldrig har tagit slut och inte kommer att ta slut. Evangelisten Carl Olof Hultby har skrivit ett litet häfte. Det är inte tjockt, det är mycket bilder också. Men som heter Våga vara vägvisare till tro. Som bland annat ger några sådana här konkreta råd. Hur du kan hjälpa en människa fram till visshet om att nu tillhör jag Gud, nu är jag frälst. Och jag tänkte att alla som vill skulle få ta med sig ett sånt här hem idag. Det ligger en bunt vid kaffeserveringen. Så du tar med dig ett sånt hem. Sjövikskyrkan har betalt. Men du kan ge en extra 20 i kollekten nästa gång. Så blir kassören glad. Eller hur? Ja, han nickar. Det är Ekumeniakyrkan som har gett ut det här. Det finns några ord på ett blad om Ekumeniakyrkans målsättning. Det behöver inte fästa så mycket vid. Men den är inte dålig. I övrigt så tar Carl Olof bilden av en barnmorska, ni vet. Som är med när det nya livet ska födas fram. Ta med dig ett sånt hem. Och då finns det också, om du är med i en hemgrupp, några samtalsfrågor som ni mycket väl kunde ägna en kväll åt i hemgruppen. Hur blev du själv en kristen? Finns det någon som hjälpte dig på din väg till tro och bekännelse? Vad var allra viktigast för dig då detta hände? Har du själv fått hjälpa någon att säga ja till Jesus? Skulle du vilja vara en andlig barnmorska för andra? Finns det någon i din omgivning som är sökare som du på ett särskilt sätt kan be för och vägleda? Detta är ett viktigt samtal i hemgruppen. Sen måste vi ju konstatera att vi är olika personligheter. En del är mera utåtriktade än andra. Har lätt för att kontakta nya människor och börja prata om allt möjligt. Medan en del andra är mera, ska vi säga, jag ska inte säga inåtvända, men betydligt försiktigare, har svårare för det här verbala. Och en del är mera praktiska, har omsorg, kan visa omsorg, och man gör det på det sättet. Precis som det när det gäller ledarna i församlingen finns apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare som är riktade till olika målsättningar som ska komplettera varandra, så måste vi också inse att vi är olika och får komplettera varandra. Men det är ju därför det är så bra med ett team, med en hemgrupp. Därför att det är tillsammans då som vi kompletterar varandra. Ska vi inte börja göra det snart? Det finns en ung generation idag som är härlig. Nu tittar jag ner på de unga här. Och jag blev ju oerhört rörd av den unga tjejen här. Som gick fram och la fram sitt bönämne och bad för det. Livskrafts ungdomar som är på Sweden Rock. Det kan man läsa om på Facebook. Hur en kille i Jesu namn reste upp en som hade varit lam sedan födseln ur hans rullstol. Och hans kompisar hade aldrig sett honom gå förut, men de gick omkring där och han sa tack Jesus, tack Jesus. Jag vet inte om, ni kanske vet, jag vet inte om detaljerna kring detta. Vad jag ser det är bara, det finns en ung generation som lite mer som Jesus och lärjungarna vill göra det. Och låt oss gamlingar utmanas av dem. Våga lite mer för Jesus. Vi måste praktisera. Så jag skulle vilja avsluta det här med att be, att vi ber för varandra. För det är ju en del av praktiken. Den som då känner, ja, jag har så ont i mina höfter, säg det och så ber vi tillsammans för det. Den som säger, jag skulle vilja vara en sån lärjunge som vågade mer, så be för det, att Guds ande får göra dig inspirerad. Jag skulle vilja att vi en kort stund gör så att vi reser på oss, och det kan vi göra nu. Om ni orkar stå. Sänd mig, ande du som livet ger. Fall nu över mig. Ande du som livet ger. Fall nu. Fall nu över mig, smält mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig, ande du som livet ger. Fall nu. Tackar dig heliga ande för att du vill vara med oss. Inte bara när vi möts så här utan på vardagarna. Bland vänner vi möter. Och att vi får vara dina representanter och dina uträckta händer. Att vi får välsigna människor med din uppståndelsekraft Jesus. Vi tackar dig för att vi får vara dina lärjungar. Och vi ber att du ska göra oss allt mer frimodiga. Allt mer vägledda av dig. Så att vi får vara med om att glädjen stiger både hos oss och i din himmel. Tack Jesus. Tack Jesus. Herren är min starkhet.